Vi går då in på den tredje timmen om de yttersta tingen. Det blir den sista timmen om det här ämnet. Och det blir lite svårt att pressa in allt det som vi borde plocka fram i det här ämnet bara på ytterligare en lektion. Vi skulle först säga något om tusenårsriket och Uppenbarelsebokens 20:e kapitel. Det är ju endast i Uppenbarelseboken 20 som överhuvudtaget något tal om tusen år förekommer. Eller om man så vill, tusenårsrike. Men inte heller i Uppenbarelseboken talas det om något jordiskt tusenårsrike. Vi ska alltså lägga märke till att det finns inget ställe i Bibeln i övrigt som talar om något tusenårsrike. En bibelforskare som själv är uppfödd med och tror på att det ska bli ett tusenårsrike efter Kristi återkomst på något sätt, han säger att hade vi bara evangelierna så finns det ingen plats för något tusenårsrike. Och darbyisterna som räknar med ett tusenårsrike, de tolkar Matteus 25 om den yttersta domen som om det inte är frågan om den yttersta domen. Man säger att Matteus 25 handlar icke om den yttersta domen på den sista dagen. Och detta förmodligen för att få utrymme för ett tusenårsrike. Men läser man bara evangelierna och för övrigt alla de nytestamentliga böckerna och inte Uppenbarelseboken, så hittar man ingenting om något tusenårsrike och man får inte heller plats för något tusenårsrike. Herren säger ju att han ska komma tillbaka i sin härlighet med sin makts änglar och han ska döma alla. Och då den dagen kan komma när som helst, ingen vet dagen eller stunden. Det finns alltså inte plats för att säga att nej, men först måste ju tusenårsrike komma. Och inte nog med det, först måste också en vedermöda på 7 år komma. I så fall så måste man ju säga att den yttersta dagen kan komma tidigast om 1007 år. Men enligt Guds ord kan den sista dagen, världshistoriens sista dag, då Kristus synligt kommer tillbaka, vara inne när som helst. Det finns alltså ingen plats för något tusenårsrike i de övriga böckerna. Men som jag sa, inte heller i Uppenbarelseboken talas det om något jordiskt tusenårsrike. I Uppenbarelseboken talas det om vad Johannes får se i himmelen. Han får skåda in i den himmelska världen, eller för att använda ett annat ord, i den osynliga världen, i den andliga världen. Han får se andliga verkligheter som inte annars syns. Och dessa meddelar han till Sardes och Philadelphia och Laodicea och Smyrna och så vidare, till tröst och till förmaning och varning. Det är en undervisning som ska ge oss mod under förföljelsen och styrka när vi här lever i vedermödan eller bedrövelsen under korset. Så att vi har vissheten om att Kristi blod renar från all synd och att lammet har vunnit seger och alla de som hör ihop med Kristus, som är tecknade med lammets blod, de ska bli saliga och bli bevarade trots motgång och förföljelse. Jag hinner ju inte här gå in på utläggningen av Uppenbarelseboken och kan det inte heller. Men ska bara säga något om 20:e kapitlet. Enligt darbyisterna så tolkar man Uppenbarelseboken så att efter de inledande kapitlen så sker uppryckandet. Och sen från och med 4:e kapitlet till och med 19:e kapitlet så skildras den 70:e årsveckan. Och sen kapitel 20, Då är 70:e årsveckan slut och så börjar tusenårsriket. Det är en alldeles grotesk utläggning av uppenbarelseboken. Men i det 20:e kapitlet då, vad står där? Jo, där läser vi om vad Johannes fick se i den himmelska världen. Han tittade inte på jorden, han såg inget jordiskt tusenårsrike. Han såg in i den himmelska osynliga världen och där såg han troner. Och det satte sig på dem, 4:e versen. Och det blev gitt dem makt till att hålla dom. Och jag såg deras själer som var blivit halshugget för Jesu vittnesbyrds och för Guds ords skyld. Och dem som icke hade tillbett dyret eller det spillede och som icke hade tagit märket på sin panne och på sin hand. Och det blev levande och regerte med Kristus i 1000 år. Han såg alltså troende människors själar. De hade här på jorden drabbats av förföljelse. De hade blivit martyrer för den rätta bekännelsens skull. Men han såg till sin glädje att det var inte deras slut. De hade inte drabbats av ett förskräckligt öde i och med att de hade blivit halshuggna. Han såg att de levde. Han såg deras själar, han såg inte deras kroppar. Än har inte den yttersta dagen ägt rum. Det är först på den yttersta dagen som kroppen ska uppväckas. Och detta inte bara de ogudaktigas kroppar, utan allas kroppar ska uppväckas på den sista dagen. Det säger Jesus i Johannes 6:40 bland annat. På den yttersta dagen sker det. Ni vet att kiliasterna, de menar ju att det troende uppväcks till sin kropp också tidigare. Och det är det man tror avser uttrycket den första uppståndelsen. Men det sägs så tydligt och klart att det är på den yttersta dagen som kroppens uppståndelse uppväcks. Det sägs redan i Daniel. Och de icke-troendes kroppar växer också upp, men till smälek och evig blygd. De troendes kroppar växer upp för att bli så förhärligade och förvandlade att fast den identiteten blir kvar så får kroppen en oförgänglighet och glans precis som Kristi härlighetskropp och förenas med den saliga själen till ett fullkomligt lyxsaligt liv i all evighet. Men nu när Johannes blickar in i himmelen så har ännu inte kroppens uppståndelse skett. Han ser deras själar till tröst. De lever. När det står här, de blev levande och regerte med Kristus i 1000 år, så är det bättre att översätta, de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Vi får ju lära oss på andra ställen i Guds ord, redan i Gamla testamentet, andra Mosebok 19 och i första Petri brevets andra kapitel, att det troende lever och regerar med Kristus. Det står där att vi är kungar och präster. Ni är ett konungsligt prästerskap. Och detta regerande med Kristus som konungar och präster, det upphör inte när de hugger huvudet av oss. Eller när vi måste dö på grund av sjukdom. Inte om vi har vittnesbördet, om vi har tron, bekännelsen. Utan själen, den går ju till paradiset precis som den botfärdige rövarens själ. Idag ska du vara med mig i paradiset. Gemenskapen med Kristus upphör inte genom den lekamliga döden. Och det ser alltså Johannes här, han ser in i den himmelska världen. Han ser troner. Han ser att de där arma stackarna som blev förföljda av människor som hade en jordisk tron. En grym kejsare som lät olja in dem i bäck och tända eld på de kristna som levande facklor. Eller skicka dem för lejonen. Eller genomborra dem med spjut. Eller halshugga dem. Det var de som satt på tronen. Och inte Nero och andra. De regerade med konungarnas konung och herrarnas herre. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Det är alltså inte frågan om något jordiskt tusenårsrike. Det är frågan om den troende själens liv med Kristus. Och så i den femte versen står det: men det andra döde blev icke levande igen, för det tusen år var till ände. Detta är den första uppståndelse. Här kanske är lite förvillande att i den norska översättningen som jag hittade här inte markeras att orden "detta är den första uppståndelse" syftar på de som lever, de som redan hade liv. Utan här kan det möjligen tolkas så i översättningen som om uttrycket "detta är den första uppståndelse" syftar på när man, det står "men det andra döde blev icke levande igen för det tusen år var till ände". Alltså det liv man får när det tusen åren är till ände. Men så menas det inte. Och i det här fallet är den svenska översättningen för en gångs skull bättre. Där är det markerat att det är en inskjuten sats, början på vers 5. "De övriga döda levde icke förrän de tusen åren hade gått till ända." Det är en inskjuten upplysning för att då tala om att de har inte del i detta liv som Johannes har sett. De är ju alltjämt, de är döda, andligt döda, och deras själar lever inte med Kristus. De blir uppväckta på den sista dagen. Men den första uppståndelsen, det är alltså den uppståndelse när vi uppstår till liv. Och den uppståndelsen orsakas av evangelium. Är det här nu riktigt? Är det så här? Ja, om vi slår upp Johannes evangeliets femte kapitel så kan vi se att det är vad Jesus också lär i Johannes 5. Om vi läser den 25:e versen så står det där: "Sannerligen, sannerligen säger jag er, den stund kommer, ja, den är redan inne." Nu läser jag i svensk översättning: "Den stund kommer, ja, den är redan inne, då de döda skall höra Guds sons röst, och de som hör den skall bli levande." Detta är den första uppståndelsen. Detta handlar inte om den allmänna uppståndelsen då de som ligger i gravarna hör Guds sons röst. Då uppstår allihop. Då är det ingen som inte står upp. Men nu, i denna stund, den stund kommer, ja, den är redan inne, när Guds sons röst ljuder genom evangelium, då uppväcks människor till liv. Och här är alltså inte frågan om kroppens uppståndelse, utan det är frågan om hur den andligt döda människan genom Guds sons röst får liv. Och det talar ju också aposteln om, till exempel: "Han har gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder, av nåden i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen." Han har uppväckt oss med honom och satt oss i den himmelska världen med honom. Det var ju in i den världen som Johannes blickade, i Kristus Jesus. Så tillhör vi alltså den himmelska världen, så tillhör vi det osynliga himmelska Guds rike, så tillhör vi det himmelska Jerusalem. Inte det jordiska, det himmelska. I samma kapitel, Johannes 5, talar Jesus också om den andra uppståndelsen, den som är kroppens uppståndelse. Det är från och med den 28:e versen. Då säger han: "Den stund kommer då alla som är i gravarna", här står det "alla", och det står "som är i gravarna", alltså kroppen, varenda kropp, "skall höra hans röst." Han säger "den stund kommer". Här säger han inte "den är redan inne", utan det är framtiden. Det är på den yttersta dagen. Då ska de alla höra hans röst, de som ligger i gravarna, och gå ut ur gravarna. Det som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och det som har gjort vad ont är ska uppstå till dom. Detta kroppens uppståndelse, det är detsamma som här i Uppenbarelseboken 20 kallas för den andra uppståndelsen. Den andra uppståndelsen har sålunda ännu inte inträffat. Den kommer, och den gäller alla som är i gravarna, alla kroppar. Men de som har del i den första uppståndelsen, det vill säga de som har blivit levande genom evangelium, uppväxt från den andliga döden till liv, över dem har den andra döden ingen makt. Den andra döden, vad är det för någonting? Det är den eviga fördömelsen. Det är den brinnande sjön. Uppenbarelseboken 20, vers 14. Den brinnande sjön är den andra döden. Det står i norsk översättning: detta är den annan död, ildsjön. Så talar alltså Johannes om de som har dött i tron och de som inte har det. De som inte har dött i tron, de kommer under denna hemska dom. Men de som har dött i tron kommer ju inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och det står det också här, att över dem har den andra döden ingen makt. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelse. Över dem har den annan död icke makt. Men det skall vara Guds och Kristi präster och regera med ham i 1000 år. Så ser vi att man måste göra våld på texten i Uppenbarelseboken 20 för att få det att handla om ett jordiskt tusenårsrike, eller om en kroppens uppståndelse före den yttersta dagen. Och vi finner att det kommer i konflikt med många andra bibelställen om man tolkar det så. Ja, vad ska vi då kort säga om det övriga i detta kapitel? Ja, om de 1000 åren och Satans bindande kan vi kort säga att det är en bild, en beteckning på den nytestamentliga tiden. Hur bindes Satan? Hur förlorar Satan sin makt? Jo, hans makt är ju beroende av synden. Men där synden är förlåten, där är liv och salighet. Och där har han ingen makt, där har han ingen rätt och ingen möjlighet att anklaga. Där blir han nedstörtad, där kan han inte stå som en åklagare och anklaga. Han har ju ingen som helst rätt till den människan. Och vi finner då i många ställen i Nya testamentet att det talas om att vi genom evangelium blir befriade från Satans makt. Vi är av naturen i Satans våld. Vi rides av Satan, som Luther säger. Vi är trälar under Satan, under synden, under köttet. Det enda som kan befria oss är Jesus Kristus och evangelium om honom. Kristus blev delaktig av kött och blod, heter det i Hebreerbrevet 2:14-15. För att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla dem fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom under Satans välde, Satans trälar, genom Jesus Kristus fria. Och denna befrielse proklameras ju i evangelium, så att det, som vi läser i Apostlagärningarna 26:18, vänder sig om från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Från Satans makt till Gud. På det att det genom tron på mig skall få syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. utan synd, synden är förlåten, har Satan ingen makt. Och därför blir Satan, eller åklagaren som namnet betyder, bunden och oförmögen att anklaga och plåga. Där Kristus är, där syndernas förlåtelse är. Och det är genom tron på Kristus som vi personligen tar emot som vår rätta egendom. För Kristi skull alena. Befrielsen från Satans makt. Den som Kristus genom sitt blod vunnit åt alla. Och därmed får den andligt döda själen liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Men Satan ska ju slita sig lös en liten tid och hårt ansätta den heliga staden, som ju är ett uttryck för det kristna. Och detta angrepp mot den kristna församlingen, mot det utvalda, mot det troende, skildras ju under hänvisning till makterna i gamla paktens tid som angrep gamla paktens Guds folk. Man kan använda bilden av Assur eller av Babel. Man kan använda de ord som Hesekiel använder och tala om Gog och Magog. Fruktansvärda makter som på 500-talet hotar Guds folket. Och så säger man, så ska han komma lös och tillsammans med Gog och Magog gå i strid mot Guds folk. Men han ska inte lyckas. Det heter i Matteus evangeliet att de kristna blir plågade, de blir ansatta. Men denna tid blir kort, och för det utvalda skull blir den förkortad. Och uttrycket en kort tid eller en liten tid använder ju Jesus själv gång på gång till tröst för oss när vi plågas och förföljs. Det är bara en liten tid. En liten tid och ni ser mig icke mer, och åter en liten tid och ni ser mig. Det vi får lida här, vad det än är, om vi skulle drabbas av svår cancer eller förföljelser eller krig och hemsökelse eller andra olyckor, det är ju en liten försvinnande tid i jämförelse med det eviga regerandet tillsammans med Kristus. En liten tid. Och också den sista ansträngningen från Satans sida att försöka rycka ytterligare några med sig till eldsjön. Det ska inte lyckas. Och när får han då ytterligare möjligheter? Jo, naturligtvis när evangelium blir mera sällsynt. Där evangelium ljuder och människor tror evangelium, där måste Satan vika tillbaka. På samma sätt som det heter när lutheranerna döper ett barn och säger: vik härifrån du orena ande och ge plats åt Guds gode heliga ande. Men man vet att genom evangelium upptas ett litet barn i Guds församling och blir iklädd Kristus. Då måste han vika. Men där evangelium inte ljuder längre, där villfarelsen får stort utrymme, där man blandar samman lov och evangelium, där Guds rena evangelium tystnar eller förvanskas, ja, där får Satan framgång. Och har inte Jesus sagt: när jag kommer tillbaka, månne jag då ska finna tro på jorden? Han har inte sagt det som många lär, att det blir bättre och bättre dag för dag. Så småningom så ska den kristna tron och kulturen och religionen genomsyra allt och alla. Och det går gradvis bättre och bättre och minnar ut i ett tusenårsrike. Nej, det kärleken hos de flesta kallnar. Aposteln skriver ju också om detta till sin käre vän Timoteus. Hur man ska gå allt längre i förvillelser. Kan man citera något? Människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. Det var tredje kapitlet. Och i andra Timoteus fjärde kapitel så talas det också om man ska inte längre, den tid kommer då man inte längre ska fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska man samla åt sig lärare hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Ja, det är klart att då får Satan möjligheter. Då kan angreppen på församlingen liknas vid Gog och Magog eller Babel eller Assur som tränger in och härjar och förstör och sliter många bort ifrån Kristus. Utan evangelium är vi förlorade. Så ser vi att Johannes har skådat på det speciella sättet som det blir när man har en vision, när man ser in i himmelen, så har han skådat de sanningar som vi känner från andra håll i den heliga skrift. Om avfallet, om hur Satan då kommer lös och sårar och fördärvar. Och vi har ju läst om avfallet som ska komma med samma efter apostlarnas död. Och hur antikrist sätter sig i Guds tempel och förger sig vara Gud. Och han verkar alltjämt, trots att ett tag hade vi tre påvar. Och förfallet var så stort som man skulle kunna tänka sig att nu måste väl ändå påvedömet rasa sönder. Det finns där alltjämt, det har funnits nu i mycket lång tid. Och kommer att finnas där fram till Kristi återkomst. Så verkar allt detta till Satans förmån och till ett förvillande av själarna. Ja, mer än så hinner jag inte säga nu om Uppenbarelsebokens 20:e kapitel. Så vill jag återigen säga något om detta med Israel som är så aktuellt för många. Som ni märkte så finner vi ingenting om något Israel här i Johannes uppenbarelse. Ingenting i det 20:e kapitlet, så som man brukar framställa det, att det är det yttre kötsliga Israel som ska på något sätt ta ledningen i samband med tusenårsriket. Ingenting av det finns heller här. Och det som finns om Israel eller judarna i uppenbarelseboken, det framhåller att man är inte en rätt jude om man inte är troende. I till exempel Johannes uppenbarings andra kapitel och 9:e vers läser vi: jag vet om din trängsel och din fattigdom, men du är rik. Och jag vet om spotten från dem som ser det är göder och icke är det, men är Satans synagoge. Man fick spott ifrån de som biologiskt sett var judar, men som enligt Guds ord inte är judar egentligen i och med att man icke tror på Kristus. Utan istället en Satans synagoga. Detsamma får vi också höra en gång till i tredje kapitlet 9:e vers. Se, jag lär någon av Satans synagoge komme av dem som säger det är göder och icke är det, men lyver. De var judar i en mening, men i en annan mening är de inga judar. I och med att man förkastar Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Och går vi till Matteus 24 som handlar om tecknen på tillkommelsen. Så brukar ju många säga att det stora tecknet vi har att gå efter, det är staten Israel. Det är nationen Israel. Det är det stora tecknet. Se på Israel så har du facit till det yttersta, tolkningen av de yttersta tiderna. Det märkliga är då att i Matteus 24 står inte ett ord om Israel som något tecken. Det finns inte i hela Nya testamentet. Inte någonstans i de nytestamentliga skrifterna talas det heller om ett framtida återvändande till Palestina som ett särskilt löfte enligt Guds frälsningsplan. Utan istället så talas det om att när människor kommer till tro från judafolket och från hednafolken, då går löftena i fullbordan. Då kommer man till Sion, då kommer man till landet, då är man Abrahams rätta arvingar, då går löftet till Abraham i fullbordan. Ty Gud hade ju lovat att Abraham skulle bli en fader för många folk, inte bara för judafolket utan för många folk. Och det går i fullbordan när apostlarnas predikan ut i världen blir mottaget av en hel del judar, men inte så många, och av hedningar. Då byggs Davids fallna hydda upp. Då byggs Davids riket upp. Och Davids riket saknar då inte David på tronen, utan David på tronen är Herren Jesus Kristus. Han är den nye David som Hesekiel profeterade om, eller han är Davids son, den rätte herden. Ser vi hastigt på Matteus 24 med paralleller i Markus 13 och Lukas 21, så finns som sagt inte ett ord om Israel som något särskilt tecken. Texten börjar med en inledning, verserna 1-3. Säg oss när detta, nämligen Jerusalems förstöring och templets nedbrytande, skall äga rum. Och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Här ser vi hur det binds samman. När det sista som finns kvar av den gammaltestamentliga teokratin och gudstjänstordningen, när det är definitivt slut, bryts ner. Det var ju så att när det nytestamentliga offret hade framburits, så fortsatte likväl templet och offertjänsten en tid, ändå fram till år 70. Det var liksom en overlapping där för en tid. Men när ska nu detta brytas ner? Och när kommer så din tillkommelse? Och då svarar Jesus med undervisningen från den fjärde versen. Vad säger han då? Jo, först så ska ju israeliterna komma tillbaka till sitt land, och sen så ska det bli ett bortryckande, och sen så ska det bli 7 år av antikrist välde med en väldig vedermöda, och sen därefter så kommer jag igen synligt och upprättar ett 1000-årigt rike, och först därefter så blir det en dom. Ingenting sådant. Istället tar han upp sådana saker som tecken, så att vi alltid ska kunna säga det kan bli nu. Alla tecknen är av det slaget att ingen kan säga inte nu, inte idag, inte imorgon, inte de närmaste åren. Alla tecknen är av den arten att Luther kunde tro att det skulle bli när han levde, att Paulus kunde tro att det kan bli när som helst, och att vi har anledning att tro att det kan bli när som helst. Vi lever i den yttersta tiden, och vi får inte en sådan uppräkning av händelser där att vi kan säga inte idag och inte imorgon. Hela undervisningen i Nya Testamentet går ut på att vi alltid ska vara redo, att vi ska vaka, att vi inte ska vara som de fåvitska jungfrurna. Jesus börjar här med i vers 4 till och med 8 att varna för förvillare och förvillelse. Alla möjliga rykten och händelser, och likväl så ska vi inte låta oss förvirras. I verserna 9 till och med 14 talar han om förföljelse, om avfall, om falska profeter, om att synden ökar och att evangelium först ska ut till alla folk. I vers 15 till och med 22 fortsätter han att tala om hur Jerusalem går under. Ödeläggelsen, styggelsen i Jerusalem och Jerusalems fall och förstöring. Och detta är hämndens tid. Och så från och med vers 23 talas det återigen om falska profeter som kommer och gör stora tecken och under för att om möjligt förvilla, men tag er tillvara. Och från och med vers 26 så talas då om människosonens tillkommelse. Och då är det ingen hemlig, osynlig tillkommelse, utan den är väl synlig. Vi ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet under starkt basunljud. I 32-33 versen, där talas det om fikonträdet. Ge akt på fikonträdet. Och i Lukas heter det som tillägg, och på alla andra träd. Här har darbristerna sagt, ja men här har vi ändå Israel, tecknet. Israel är fikonträdet. Var står det? Det är olivträdet som är Israel. Men fikonträdet, eller vilket träd som helst, poängen är inte att det är ett fikonträd, utan att vi just kan se en parallell med utvecklingen när det gäller växtriket. Förklaringen till denna bild eller liknelse ges ju i vers 33. Således skall också ni, när ni ser allt detta, veta att han är när för dörren. Alltså precis som man kan säga när vi ser det knoppas här ute, om det är en björk eller vad det än är, att nu är sommaren nära, så kan vi säga när vi hör detta om att det är jordbävningar och det är rykten om krig och det är osämja och det är avfall, ja det är oro till och med i himlakropparna, det kan vara förmörkelse, solförmörkelse eller vad det än är, så vet ni att det beständiga till skillnad från det obeständiga, det är nära. Jag är nära. Precis som sommaren är nära när fikonträdet börjar knoppas eller andra träd, så är det här. Guds rike är nära. Och så talas det från 34 versen om den dagen och den stunden. Ingen vet någonting om den stunden. Och ta er tillvara och vaka. Ni vet inte när tiden är inne. Och så sägs det att det kommer att vara som på Noas tid. Människor kommer att blunda för sanningen, leva i synd och sorglöshet. Och så kommer domen helt överraskande över dem. Och så kommer detta med två män och två kvinnor. Domen kommer överraskande, men ni vaka, var redo. I en stund då ni inte väntar det ska människosonen komma. Och så fortsätter det i vers 45-51 med att tala om samma ämne. Och hur den otroende säger, ja min herre kommer ej så snart. Och så börjar 25 kapitlet med liknelsen om jungfrurna. Och resultatet blir i 13 versen, vaka för den skull. Och sen i 25 kapitlet vers 14 till och med 30 handlar om den rätta väntan. Den rätta väntan. Och så skildras den yttersta domen. Och så efter detta så står det sedan i kapitel 26, vers 1. Och det skedde då Jesus hade änt hele denne tale. Då sa han till sina discipler. Så långt är hela sammanhanget. Och vi ser hur enhetligt det är. Och inte ett ord om något om det jordiska Israel. Och att en viss nation ska växa upp på ett alldeles bestämt sätt. Ja, jag ser ju att det här går inte som jag har beräknat. Jag hinner inte en bråkdel av det jag tänkte tala om som vanligt, frestas man att säga. Men jag lovade förut att säga något om Ole Hallesby. Han har skrivit en bok som på svenska heter Det yttersta tingen. Och några detaljer ur den boken kunde jag ju nämna om. Det är betecknande med många av dessa böcker att man samtidigt som man försvarar ett jordiskt tusenårsrike också försvarar synergismen. Också försvarar att människan får en valmöjlighet och har själv kraft och möjlighet att avgöra sig. Och denna möjlighet ska man ta tillvara inte minst under tusenårsriket. Då accentueras valmöjligheten ytterligare och då gäller det att gripa om den sista chansen. Elm Engström i Sverige, som ju var lutheran men inte på den här punkten, han skriver på liknande sätt som Hallesby om dessa ting. Han menar ju att det blir en stor folkväckelse och folkomvändelse i samband med tusenårsriket. Och när Satan återkommer lös, då säger Engström, nu tvingas var och en till personlig avgörelse för eller emot Gud. Nådens tid talar han om, då ännu ett val mellan evigt straff och evigt liv kan ske, nämligen en sann omvändelse. Det är vi som väljer om vi ska bli sant omvända eller inte. Så rakt i strid med vad vi läser i Concordieboken som vi citerade igår. Och Hallesby, han säger, återkomsten den delar sig i två akter. Den första före tusenårsriket endast synlig för det troende, emedan den endast angår dem. Den andra återkomsten ska lägga rum efter tusenårsriket och angår direkt hela släktet. Ty då kommer Herren för att döma alla, både levande och döda, och så vidare. Vi känner igen detta med två olika återkomster. Men Hallesby accepterar inte darbyismens tankar på Israel och på att löftena i Gamla testamentet inte har med den kristna församlingen att göra och inte fullbordas genom den kristna församlingen. Det har Hallesby klart för sig att så är det. Och han säger att det finns ingen som helst exegetisk grundval för den uppfattningen att löftena syftar på ett jordiskt återställande av Israel under nya paktens tid. Att Israel skulle ha en särställning så som det ledande bland alla folk, med Jerusalem som världens huvudstad och Messias som rikets härlige konung, det är exegetiskt ohållbart. Vi ser att det finns olika uppfattningar inom kiliasterna. Hallesby håller också med Odland i tolkningen av Romarbrevet 11. Han är klar över att Romarbrevet 11 inte kan tolkas till förmån för en allmän judeomvändelse vid tidens slut. Han säger, för de hedna kristna i den första församlingen såg det ut som om det utvalda folket i sin helhet var förkastat av Gud. Och detta framkallade följaktligen många frågor. På dessa svarar så aposteln i Romarbrevet 9-11. Och så säger han, förhärdelsen över Israel är nu liksom förut endast partiell. Denna partiella förhärdelse kommer att räcka till Kristi återkomst. Och han hänvisar till Odland som i sin Romarbrevskommentar säger att det ska under alla tider finnas sådana judar, flera eller färre, som kommer till tro. Ända till den nämnda tidpunkten ska det alltså finnas sådana judar som omvänder sig till tron på Kristus och därigenom blir delaktiga i frälsningen. In till dess hedna missionen nått sitt mål eller bragts till avslutning. Med hänsyn till Jesu ord i Matteus 24:14 betyder detta in till tidens ände. Tillbaka till Hallesby så säger han också så här. Det är människor som icke får del i den första uppståndelsen. Och här tror han felaktigt om vad som menas med första uppståndelsen. Men han skriver, de leva vidare under tusenårsriket med sin syndiga beskaffenhet, men har framdeles tillgång till att genom eget val bestämma sin ställning till Kristus. Ofattbart. Frälsningen är ju även då, alltså i tusenårsriket, betingad av människans fria val. Vad måste människor tänka i detta land som har hört det här, lyssnat till det och trott att det här är biblisk eller luthersk kristendom? Nu har Guds rikets krafter uppenbarat sig så tydligt för alla människors samveten att det endast behövs ett personligt val, säger han också. Och för att påskynda detta val släppes nu Satan fram, varvid kampen tillspetsar sig och tvingar var och en till personlig avgörelse för eller emot Gud. Om den fria viljan heter det att människornas fria etiska personlighet fria personligheter utvecklas under tusenårsriket. När Gud gav sina skapade varelser denna rätt, så var det ett evigt allvar från hans sida, så att var och en får bestämma sin ställning till honom för tid och evighet. Därmed kan vi sluta. Jag hinner inte med. Vi ser att de olika ämnena vi har behandlat här går i vartannat. När vi talar om de yttersta tingen kommer vi tillbaka till bekännelseskriften och pietismen, den fria viljan, som vi har talat om tidigare. Vi må bara bedja Gud att han ska bevara oss i sitt ord, som är så tydligt och klart. Och att han lyfter bort ifrån oss all förvillelse, all dimma, heter det inte på norskt, lite tåker tror jag. Ja, så. Som ligger över ordet som man inte kan se. Jag har inte lyckats se Alexander Källan medan jag har varit här. Det är en massa dis i vägen här. Så är det också för många människor. De kan inte se texten. De har hört så många konstiga utläggningar. Och det värsta av allt, hur ska man komma till tro när evangeliet blir så sönderbrutet och fördärvat genom tankar på människans självfrälsning? Gud hjälpe oss att förbli i Guds ord. Amen.